Ja, allt det här är ju bara pinsamt att prata om. För att jag blev ju lurad stup i kvarten. Och borde ju ha insett det här. Men som sagt, det är lättare att vara efterklok än att vara klok i förväg.
Jag uppfattar han som väldigt smörig. Han är väldigt duktig på att föra sig, men på ett smörigt sätt så att säga då.
Han har ju väldigt bra klädsmak, så det vill ju min man också ha.
Alltså han är väldigt manipulativ. Han är otroligt bra på det han gör.
Han har ju lämnat många efter sig som har vars liv har slagit sig spillror.
Och det är lätt att sitta med facit i hand och säga att man ska aldrig tro på sånt som är för bra för att vara sant. Men hur många av oss är det inte som har köpt en skraplott för att hoppas på att man vinner x antal tusen kronor? Men hur många vinner egentligen? Va? Det är ju väldigt få som vinner på de här lotterna. Men chansen finns ju.
P1 dokumentär Ljungby bedragaren. Ett program i två delar av Henrik Svensson. Första delen, cancer och fyrverkerier.
Det är synd att mitt på dagen gök en gol som galen i morse. Ja, vi är i Amundsylte som då ligger i södra Småland mellan Tingsryd och Älmhult. Och det här var tidigare en prästgård fram till slutet av 1800-talet. Och jag är rent bokstavligt född här. För att jag hade för bråttom så det blev inget BB.
Anders Karlsson föddes den 28 maj 1946. Han växer upp på släktgården Amundsylte tillsammans med sina föräldrar och en äldre syster och så alla djur.
Ja, det var ju hela uppsättningen. Kor, ungdjur, hästar och grisar och höns. Min syster var intresserad av djuren och gården och jag var inte det. Så att för mig var det mest en plåga, för jag ville göra annat. Ur min synvinkel är det så att jag vet att sedan jag var 8 år gammal att jag är gay. Nu är jag född då i den mest bakåtsträvande delen av Sverige, får man då säga. För de som känner till lite grann om kristendomens historia så har vi schartauanska områden i Göteborg och i södra Småland. Och schartauanismen är en oerhört konservativ och trångsynt variant av kristendomen. Och den dominerade ju totalt här. Och så när jag var ung på 60-talet så det var ju bara att stänga till. Sen kunde jag tänka och tycka vad jag ville, men det var ingenting som man överhuvudtaget kunde andas om. Så det var ju först när jag kom iväg från det här stället och som jag kunde börja uppskatta att det fanns människor som var som jag.
I slutet av 60-talet lämnar Anders Småland och så småningom även Sverige. Efter ekonomistudier i Lund får han ett vikariat på Sida. Han ska jobba på den svenska ambassaden i Kenias huvudstad Nairobi. En högt uppsatt Sida-chef hyllar Anders Karlssons insats.
Mr. Carlson has performed the duties to our full satisfaction. In particular, I would like to mention his analytical approach to socio-economic problems of development and his ability to present his thoughts in a clear and concise manner.
På 70- och 80-talet får Anders Karlsson allt högre uppsatta tjänster och på 90-talet blir han utsedd till ambassadråd och högste chef för SIDAs utvecklingsarbete i Kenya. I sin roll som diplomat träffar han flera toppolitiker som till exempel Robert Mugabe. Men vid millennieskiftet lämnar Anders Karlsson diplomattjänsten i Nairobi och flyttar hem till Amundsylte.
Ja, alltså Anders är ju född här. Så att, jag har väl visst vem han var till utseende, men jag har aldrig lärt känna honom.
Mette Adolfsson bor på en gård inte långt ifrån Anders Karlsson och Amundsylte.
Det är ju inte så vanligt här ute på landsorten att någon jobbar i Afrika åt ambassader och har den höga positionen som tjänsteman som han då har haft. Så att det är lite mytomspunnen kan man ju säga. Det fanns ryktet har ju sagt att Anders har varit homosexuell, men för mig spelar det ingen roll vem man... Så att det är ingenting som jag någonsin har fäst någonting vid. Men det, alltså det var ju ändå lite stort med Anders. Och som sagt var den tillhört en ganska välkänd familj som har haft ett högt anseende i bygden.
Jag pratar ju aldrig om någonting om sexualitet eller liknande. Dels därför att jag tycker det är ointressant. Men sen att då, även när det har varit påkallat, och så har jag blivit hemma då av de här föreställningarna som fanns på 60-talet som fortfarande lever hos många människor, även om de kanske är mer försiktiga med att uttala dem nu för tiden. Så det är ju en tyngd man bär, och så att när jag blev färdig med gymnasiet och sånt och kom ifrån, så kändes det väldigt skönt. Ändå är jag tillbaka. Konstigt.
Under sina olika utlandsuppdrag tjänade Anders Karlsson mycket pengar, och släktgården med kringliggande marker som han har ärvt är värd flera miljoner. Hemma i Småland startar han upp en konsultfirma som årligen omsätter miljoner och visar upp vinster på flera hundratusen. Vid sidan av jobbet lever Anders ett isolerat liv på gården.
Jag tror ju också att Anders med sin läggning kanske också valde att hålla ett visst avstånd. Det blir svårare att komma in i det här sociala när man inte känner att man gör det på samma villkor. Och det hade han ju kanske, oavsett hans läggning, så är det ju svårt när man är borta länge och inte har ett vanligt jobb.
Vid den här tiden har Anders en del kontakter med andra homosexuella män på HBTQ-forumet Cruiser. I april 2012 börjar han chatta med en kille i 25-årsåldern som heter Leonardo. Men han kallas för Leo.
Vi hade någon kontakt skriftligen, och sen så tog vi telefonkontakt, och då började hon med att berätta sin historia om hur han har varit utsatt och hans pappa hade slagit honom, och att han höll på att skriva en bok om det här. Så hade han... Den boken läste han delvis ur, och det var en del av de telefonsamtalen, och det lät ju väldigt fängslande så att säga, särskilt då när han läste det med stor inlevelse.
Leo berättar att han kommer från Italien men bor numera i Ljungby, ungefär en timmes bilresa från den gamla prästgården i Amundshylte. Anders åker dit för att träffa Leo.
Ganska lång person, lite över medellängd nu för tiden kanske. Mörkt hår. Han sålde kläder så att säga.
Leo säger att han är utbildad modedesigner i Paris och att han äger ett företag som importerar kläder till Sverige. Han klär sig snyggt, skjorta, blå seglarskor och en röd jacka. Allt från Ralph Lauren. Vänskapen fördjupas.
Vi åkte på gemensamma utflykter till badstränder och liknande. Jag hade dåligt med sociala kontakter under den perioden. Så på det sättet så var det ju en lättnad så att säga.
Leo och hans släktingar kommer med olika gåvor till Anders. En dag har de städat hans hus och så ställer de till med flera stora fester.
Så kom han med en liten lastbil. Ja, man fyllde en stor garderob som hade med starksprit. Och så fyllde man hela min källare med öl. Och tårtor dessutom. I samband med en av mina födelsedagar så formligen drunknade jag i tårtor som han hade haft någon att stå hemma och baka. Väldigt goda tårtor. Väldigt, väldigt förnämliga. Så det var ju, och när de hade fester i Ljungby då, så grillfester, även i större sammanhang, så var jag där som en av i familjen så att säga.
En av de stora tillställningarna som Anders blir inbjuden till är en nyårsfest som Leo anordnar.
Ja, alltså den nyårsaften den började utomhus därför att han sköt av ett fyrverkeri för, ja, det måste vara tiotusentals kronor. Jag filmade hela, det är mycket pampig historia. Det var ju ett magnifikt fyrverkeri. Man kanske kan tänka sig en mindre stad som firar nyåret och har ett fyrverkeri för medborgarna. Ungefär så. Oerhört exklusivt, oerhört utdraget i tiden.
Senare på kvällen bjuds det på mat och vin i Leos lägenhet.
Väldigt god, väldigt avancerad mat med lite italiensk anstrykning får man säga. Som det ofta var, alltså fin mat, goda kakor, ja, det var lite standard på den.
En dag är Leo på besök hemma hos Anders i Amundshylte. Leo berättar om en nära vän som har det kämpigt. Hans mamma har gått bort.
Och sen dröjde det inte länge förrän hans pappa hade drabbats av en hjärtinfarkt. Han skulle ha varit på besök och druckit för mycket sprit. Och då drabbats av hjärtinfarkt, så då var båda föräldrarna så att säga borta.
Leos vän ska nu få ärva en vingård i Milano som hans föräldrar har testamenterat till honom. Leo undrar om Anders kan göra vissa banköverföringar för att lösa en del skulder som finns på fastigheten. Som kompensation ska Anders få 30 miljoner kronor och på sikt möjlighet att ta över hela vingården, värderad till 80 miljoner kronor.
Ja, det lät ju ganska bra, för att då berättar hon då vad den här vingården bestod av, vad den hade för egenskaper, och att det fanns till och med en fabrik för att tillverka vin där. Och det var ju gott trim, utom det att det behövde ju liksom fräschas upp och sättas igång igen.
Leo presenterar fler affärer för Anders Karlsson. En fastighet i Arant i Rumänien. De åker dit för att skriva kontrakt.
Vi flög via Budapest och sen åkte vi buss från Budapest till Arant. Och sen så bodde vi på någon släktingshotell där. Och så var vi och tittade på det här huset, och det var ett jättehus med en väldigt fin tomt till och som ligger i Arats mera förnämliga kvarter. Så att det är ett objekt som är intressant.
Efter en del pappersarbete blir Anders delägare till det stora huset.
Jag vet att vi diskuterade då att man skulle kunna sätta upp andra hus inne på den här tomten och hyra ut dem. Det tror jag skulle vara fullt möjligt.
Hur mycket förde du över då?
Alltså det rörde sig om flera miljoner.
Ljungby, södra Småland. Det är sent 90-tal och i ett hyreshusområde i utkanten av samhället växer upp en pojke som vi kallar Jakob.
Alltså lite kommer man väl ihåg, men ja, men det är ju ingenting positivt.
Martina är en av Jakobs klasskompisar från grundskoleåren.
Alltså han var med på lektioner och så, men man visste inte riktigt vad man hade honom. Alltså samtidigt så fick man en känsla av att han inte är så bra hemma liksom. Någon som till föräldrarna speciellt mycket, och han verkade vara ändå rätt så ensam. Alltså att han inte verkade ha någon som har visat vad som är rätt och fel liksom.
Jakob är född i slutet av 80-talet och han har en strulig uppväxt. I papper hos olika myndigheter står det om en lång vistelse på ungdomshem redan i 14-årsåldern och om problem både i skolan och hemma. En hantverkare som vi kallar Claes brukade göra jobb i hyreshusområdet där Jakob bodde under barndomen.
När inte hans föräldrar var hemma så var han alltid utelåst. Och då tog han alltid kontakt med bovärdarna och gick med dem lite och sökte kontakt med allt och alla.
Jakobs charm och oräddhet inför nya människor blir vägen framåt för honom i livet. I skolan dyker han en dag upp i en guldkedja och försöker imponera på sina klasskamrater. En av dem minns men vill vara anonym.
Jag vet bland annat när vi var på gympa en gång och han inte var med, så tog han upp 10 000 ur fickan och satt och skröt om det för oss och sa att vi är så jävla fattiga.
Så man visste vem han var. Fast så tyckte man mer synd om honom på den tiden. Sen har han ju hållit på med annat. Han startade en basketklubb i Ljungby.
När Jakob är i tonåren grundar han föreningen Ljungby Basket. Han skapar en hemsida med rubriken "Här är den nya sporten i Ljungby. Ta chansen."
Det var första gången jag kom i kontakt med han. Han är väldigt duktig på att föra sig, men på ett smörigt sätt så att säga då.
Fredrik Bergqvist är entreprenör inom nöjesbranschen i Ljungby. En dag blir han kontaktad av Jakob. Jakob berättar att han ska ordna ett disco för att få in pengar till basketföreningen. Han hyr ljud och ljus av Fredrik.
Det visade sig att det gick inte så bra. De fick inte ihop pengar och då skulle de göra ett nytt försök för att marknadsföra sig bättre. Och de fick inte in pengar då heller. Och det var ju också då jag förstod att det var ju inte disco för föreningen, utan de hade ju bara en fest för släkt och vänner och annat. Så att de gömde sig bakom att de skulle ha disco för att samla in pengar till basketföreningen.
Efter festerna lämnar Jakob tillbaks utrustningen till Fredrik. Fredrik skickar fakturan för hyreskostnaden, men han får inte betalt.
Nej, det fick jag inte. Jag var ju inte sämre än att jag hade ett skriftligt avtal med Jakob på detta. Så jag drog ju det juridiskt. Och då visade sig att han var inte myndig. Och då får man ju inte ingå avtal. Så att jag röker på det. Men sen har jag ju träffat Jakob flera gånger under åren. Och det har jag alltid kröpit fram det där att ja, men du ska få dina pengar.
Jakob gör flera andra försök att ta sig in i olika branscher. Han drömmer om en karriär som författare och börjar skriva på en omfattande självbiografi. Till sin hjälp har han en spökskrivare från trakten, en äldre kvinna som han träffat på socialtjänsten. Jakob berättar för henne att han har kontakt med ett förlag i Stockholm och att hon ska få betalt för sin insats när boken är klar, om 2 år. Flera personer i Jakobs närhet vittnar om att han har talets gåva. Han berättar gärna om sitt liv och bestämmer sig för att göra det inför publik på teaterbiografen Grand i Ljungby.
Jag var faktiskt på teatern här i Ljungby i ett sammanhang och när jag var där så stod han med en jättefint uppklädd och som är headset och grejer klar att gå på scen. Och då tänkte jag att vad ska han göra nu? Han liksom kändes, jaha. Så jag förfrågade mig lite, vad ska ni ha här ikväll? Ja, det är en kille som ska berätta om sin uppväxt och då fattade jag direkt vad det handlar om. Och så att jag bara liksom, ja okej, ja, tittar ni på det? Planen var nog att dra fulla hus och tjäna mycket pengar.
Vi träffades via en bekant när vi hade flyttat upp till Ljungby.
Det här är Kristin Blomqvist. Sommaren 2008 är hon och hennes man nyinflyttade i Ljungby. Genom en bekant lär de känna Jakob. Vid det här laget en ung man i 20-årsåldern.
Jag var lite tveksam inställd till han först. Medan min man han tyckte att han är jättesnäll och jag vet en kväll han och min man de pratade i telefon. Vi låg i sängen och så de bråkade. Alltså de hade något bråk om någonting och jag sa ni låter som ett gift par. Liksom, jag tyckte de var barnsliga båda två så jag blev jätteirriterad. Man fick honom till att bara använda lite fina kläder för han har ju väldigt bra klädsmak. Så det vill ju min man också ha. Och sådär. Så han sa att det var kläder från Italien och jag vet det, 17 allt han sa. Och sådär, men jag gick inte på det där. Det dröjde väl ett par månader eller någonting. Sen så hade han väl lyckats få över mig på sin sida också. Sen blev det ju som det blev.
Kristin och hennes man börjar umgås allt mer med Jakob. Och Jakob föreslår att han ska renovera makarnas lägenhet och köpa in nya möbler. För att göra det behöver han få kontroll över Kristins och hennes mans ekonomi.
tyvärr så litade vi på honom och lät honom göra det. Och han skulle betala våra räkningar. Och vi gav ju alla vår inkomst till honom i 3 eller 4 månaders tid. Och det visade sig sen att han inte hade betalat en enda räkning eller hyra. Så vi fick ju betala alltihopa till hyresvärden.
Jakob kommer nu med ytterligare ett förslag. Han ska hjälpa Kristin och hennes man att köpa en ny bil.
Jag tror det var en Chrysler, var 306. Det var i alla fall en stor lyxig bil i alla fall. Och inte heller vår stil. Och så. Men att då skulle ju, det var ju där min mamma komma in.
För att makarna ska ha råd med bilköpet för Kristins mamma över 85 000 kronor till sin svärson som sen för vidare pengarna till Jakob som hämtar ut bilen. Bilen skrivs på Kristins mamma men det är Kristin och hennes man som ska betala månadskostnaden för lånen.
Men eftersom det blev som det blev ekonomiskt så kunde vi ju inte hjälpa henne. Så då blev det att hon hamnade hos kronofogden och på grund av oss också. Och eftersom mamma hon var ensamstående och hon hade inte så mycket pengar själv. Och så blev det ju som det blev. Så tyvärr så fick hon ju stå på allt.
Hur kändes det?
För jäkligt, rent ut sagt.
Förutom handpenningen på bilen för Kristins mamma över ytterligare 50 000 kronor till Jakob som ska användas till hennes sons körkort och till en ny bil. De pengarna behåller Jakob själv.
Så det har man ju lite dåligt samvete för inte så lite heller, rätt så mycket. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Man mår ju inte bra av det helt enkelt. Både jag och min man, vi har ju dåligt samvete för att vi satte henne där vi satte henne.
Kristin polisanmäler Jakob och i början av 2011 åtalas han för bedrägeri. Några månader senare döms han till skyddstillsyn, men snart ska han dyka upp i nya polisutredningar.
Jo, det var ju så att allting startade med en husrenovering i Ljungby. En kvinna som hade beslutat sig för att renovera sitt hus. Jag upplevde att detta inte gick riktigt rätt till och kontaktade polisen.
I utkanten av Ljungby pågår en stor husrenovering hos en äldre kvinna. I det här programmet kallar vi henne Lena. Andreas Jörnefelt är bedrägeriutredare vid Växjö polisen.
När hon presenterade arbetsledaren för det här byggprojektet då, nämligen den här Jakob då, så ringde en liten klocka hos oss med tanke på att personen då sedan tidigare är känd hos polisen för bedrägeri.
Det är Jakob som ansvarar för renoveringen av Lenas villa. Både kök och badrum ska göras om och Jakob har anlitat flera lokala hantverksfirmor som hjälper till med de olika jobben. Claes är ägare till ett av företagen.
Ja, han ringde ner hit till kontoret och beställde ett arbete och jag hörde aldrig vad han sa. Alltså vad han hette som ringde. Men sen när han nämnde damens namn i fråga så har vi varit och gjort jobb åt henne innan. Hon har alltid betalat och varit redig på det viset. Så då sa jag till en montör att han skulle åka upp och göra jobbet. Och när han kom dit så ringde han tillbaka och sa att Jakob sitter här inne i köket och det håller på att räknas tablett och piller och skit och hela garaget fullt med sprit, så ska vi verkligen göra det här jobbet.
Det är först nu som Claes förstår att det var Jakob som hade ringt och beställt arbetet.
Sen när man sa hur arbetet var utfört eller de renoveringar som var utförda, hur de hade gjort, så förstår man att det var att ja, han var inblandad på något vis. Och sen varför han var det begrep jag inte då, men det gjorde man ju sen. Här inne är det.
Den här personen Jakob då, han har ju inga som helst byggerfarenhet eller någon kunskap gällande det. Så att det blir bara märkligare och märkligare då.
Lenas hus, en enplansvilla på dryga 140 kvadrat, ligger i ett villaområde strax utanför centrala Ljungby.
Det var väldigt illa gjort, det arbetet som var utfört. Och ja, när det gäller kakelsättning och sånt så var det väldigt ojämnt satt. Och fogarna olika breda, och så kunde man ju nästan räkna ut att det var någon skit på gång.
Och då är frågan, vad är det som har hänt med den här kvinnans hus då? Har hon blivit vilseledd, alltså bedragen, lurad, eller har hon helt enkelt hantverkar som hon är missnöjd med? Det tog inte så väldigt lång tid i utredningen för man insåg att det faktiskt var så att den här kvinnan då betalade Jakob för arbete. Samtidigt fick hon fakturor från de här olika företagarna. Så hon fick alltså betala för det här bygget mer än två gånger om, kan man säga. Och det är ju dyrt med hantverkstjänster i övrigt, känner vi alla till. Och får man då betala dubbelt upp så blir det ju ännu dyrare givetvis.
Sommaren 2012 polisanmäler Lena Jakob. Hon berättar i polisförhör att hon är förtvivlad och ledsen över att hon varit godtrogen och låtit sig luras av Jakobs hjälpsamhet och förslagenhet. Lena visar också polisen ett avtal som Jakob har fått henne att skriva på. Jakob har fått hjälp med avtalet av en advokat från trakten, och i avtalet står det bland annat:
härmed bekräftar jag, Lena, att jag gett Jakob i uppdrag att lämna mig råd och förslag vid renoveringen av min fastighet. Jag har gett honom i uppdrag och fullmakt att göra uttag på mitt bankomatkonto och i övrigt disponera över mina konton i Handelsbanken.
Kontentan av det avtalet blev ju att den här Jakob då fick fri tillgång till hennes ekonomi rakt igenom och därigenom kunde så att säga hantera hennes pengar fritt då. Och dessutom vill jag understryka så har man i avtalet skrivit att förekomsten av svart arbetskraft kommer att användas så att det är okej.
Jag är medveten om att Jakob enligt mitt önskemål om att hålla nere kostnaderna kan komma att anlita så kallad svart arbetskraft.
I polisförhöret berättar Lena också att hon blev väldigt sjuk under tiden som renoveringen pågick och att hon blev inlagd på intensiven. Hon påstår att Jakob då tog minst 5 blankolån på 200 000 kronor vardera. Och så tömde han ett bankkonto som Lena hade 600 000 på.
Så under den här tiden som hon var sjuk så kontaktade Jakob hennes äldre föräldrar som var i 80-årsåldern och beklagade sig för dem att inte pengarna räckte till renoveringen. De tycker givetvis synd om sin dotter som är sjuk. Och han följer med dem då ner på banken. Han vill inte gå in på banken i Ljungby. För de känner honom där, de vet att han är en bedragare. Så han släpper av dem och skickar med en person som är en bekant till Jakob. Skickar han med för att genomföra de här uttagen och överföringarna. Själv cirkulerar han i en bil utanför banken för han vill inte gå in och bli upptäckt. Plockar sedan upp dem när de kommer ut från banken igen när allting är färdigt. Det slutar med att han lyckas då att barskrapa även det här äldre 80-årsparet.
Nu polisanmäler även Lenas föräldrar Jakob. Och Andreas Jörnefelt börjar granska Jakobs olika bankkonton.
Och när man då hämtar kontouttag på en misstänkt person och tittar på dem, då får man ju med sig kontouttag och överföringar även från andra personer som inte gäller det ärendet man jobbar med just vid tidpunkten. Så var det även här, att vi såg att det var stora belopp som fördes till Jakob från andra håll utöver den här kvinnan som renoverade huset.
När polisen går igenom de olika transaktionerna upptäcker de att en stor del av pengarna som finns på Jakobs konton har förts över av diplomaten Anders Karlsson.
Anders visste inte vid den tidpunkten om att han var målsägare. Han trodde något helt annat. Han trodde nämligen att han hade gjort en god investering genom Jakob och hade då satsat, eller var höll på just i den tidpunkten när det här ärendet angående huset pågick, att han höll på att göra goda investeringar genom Jakob.
Under den här perioden så var det en intensiva telefonsamtal från folk som sa att de var advokater av olika slag i Italien och så.
Våren 2013 har Anders känt Leo i ungefär ett år. Men han vet inte att den italienske modedesignern som han träffade på ett nätforum egentligen heter Jakob och är en känd bedragare. Anders fortsätter föra över pengar till vingården i Milano och Leo behöver även hjälp med andra kostnader.
Han behövde diverse mediciner och han skulle resa till Tyskland för behandling och han skulle resa till Italien för behandling och där finns det. Hela de här olika resorna blev små äventyr i sig själv. Det finns ett tillfälle när han skriver att han spydde upp, har jag spytt upp en bit av min lever och sådana där typen av saker. Alltså att kroppsdelarna skulle vara lösa på.
Leo har berättat för Anders att han är döende i cancer. Anders hjälper sin vän med att betala mediciner och utlandsbehandlingar i Hamburg och Florens.
Då när han liksom begärde olika saker då för att kunna hantera sin situation så fick det ju mig att bli mycket mer villig att ställa upp.
Sommaren 2013 kommer Leo med fler dåliga nyheter till Anders. Han har blivit anklagad för bedrägeri i samband med att han hjälpte en kvinna i Ljungby med en husrenovering. Hon har polisanmält honom.
Ja, Jakob renoverar huset i Ljungby eller står för en renovering som inte blev som det skulle. Han hämtas till förhör. Vid sin sida har han en herre, det vill säga Anders Karlsson.
Anders Karlsson följer med Jakob till polisstationen i Ljungby, men han har fortfarande ingen aning om vem den charmige modedesignern egentligen är. Polisen håller ett förhör med Anders och antecknar.
Ja, Anders berättar att han har känt Jakob sedan ett år tillbaka och de lärde känna varandra via nätet och sen började de prata på telefon och träffas. De är väldigt goda vänner och Anders ser sig själv som närmast anhörig.
När Jakob kliver in i förhörsrummet berättar polisen att han är misstänkt för grovt bedrägeri eftersom en stor del av de 1,1 miljoner som Lena fört över till Jakob inte har gått till renoveringen. Jakob får symptom som tyder på en panikattack och kastar sig ner på golvet. Polisen antecknar.
Jakob förnekar brott. Det var Lena och hennes sambo som hade sista ordet och bestämde vad som skulle göras. Jakob upplevde sig själv som Lenas betjänt och hon var hans grevinna. Lenas ord var alltid lag. På sin dödsbädd sa Lena till Jakob att hon ångrar att hon anmält honom.
Diplomaten Anders Karlsson som väntar utanför förhörsrummet hör hur Jakob gråter och anmäler polisen.
Om övergrepp från polisens sida som vi formellt skickade in som ett klagomål på polisens beteende.
Anders är ju grovt vilseledd vid den här tidpunkten. Han har blivit manipulerad och hans så att säga, bild av Jakob och allting har så att säga, blivit inpräntad Anders över lång, lång tid. Så Anders är mentalt sett i våldet på den här Jakob. Det finns ingen tanke i världen som skulle kunna få Anders i den tidpunkten, vill jag hävda, att ändra sin uppfattning om Jakob just där och då.
Jo, han ringde till mig och sa att nu var det kris därför att han skulle betala sig så mycket för medicin på apoteket och det var ju 10 000 kronor eller sånt där ibland. Och då frågade jag om det inte det täcks av den allmänna sjukförsäkringen. Men det sa han att det gör det inte, utan det var något som han måste betala ändå. Och det tyckte jag var skumt, men jag bistod honom i alla fall.
Efter polisförhöret i Ljungby väljer Anders att lita på sin vän som förklarat att han är oskyldig till bedrägerianklagelserna. Leo förklarar också för Anders varför alla andra personer kallar honom för Jakob. Det är för att han lever under skyddad identitet. Anders fortsätter att hjälpa sin vän i kampen mot den dödliga cancern.
Dels är jag Anders Karlsson en godhjärtad herre, så han vill givetvis hjälpa den här Jakob med sina behandlingar, så att han mådde ju dåligt helt enkelt. Och dels så vill han ju även säkra sin egen vingårdsinvestering, med tanke på att om Jakob skulle falla ifrån så är ju så att säga vingården gått till spillo då, eller försvunnit.
Anders har betalat ungefär 3,5 miljoner för vingården i Milano, men han väntar fortfarande på ägarbeviset. Jakob skyller på en dålig advokat, skurkadvokaten Angelo. Det är hans fel att affären dröjer. Men Jakob har kontaktat en ny italiensk stjärnadvokat, Florian Angel. Florian ringer upp Anders och förklarar att allt ska lösa sig.
Det var administrativa frågor och det skulle upp i olika instanser i Italien, och det skulle produceras lokala dokument för det, som jag också då fick räkningar för, dyra räkningar då för diverse legala dokument som hade att göra med att vingården skulle överföras på mig.
Anders gör flera hundra banköverföringar till Jakob, och de två har tät sms-kontakt och skickar tusentals meddelanden. I flera av sms:en skriver de att de älskar varandra.
Vi har aldrig haft någon sexuell relation överhuvudtaget, därför att det intresserar honom inte. Så att den biten fanns inte i relation till honom. Och då när han höll på att skriva så där trånande och så där, då var mitt svar ungefär, ja, jag älskar det också. Det, liksom, det fanns ju inget reellt bakom det på den tiden heller. Men jag tyckte genuint synd om honom, så att ja, han framställde sig ju som en behövande figur och som det var synd om, så att säga. Så att det argumentet köpte jag ju då.
Anders fortsätter föra över pengar till Jakob. Hans besparingar börjar ta slut, och för att få loss mer säljer han släktgården i Amundsylte. För att kunna maximera investeringarna i den italienska vingården använder han även reavinstskatten från försäljningen.
Den var på 4 miljoner ungefär. Så det är alldeles riktigt då att jag skyldig Skatteverket pengar.
Ibland försvinner Jakob iväg på långa utlandssemestrar. Tillsammans med 8 vänner och släktingar åker han bland annat till Aqaba i Jordanien. När han är hemma i Ljungby drar han ofta iväg på shoppingturer till Växjö.
Då förstår vi att det är någonting på gång. Han har ett oerhört tempo. Och då menar jag att han kör bil väldigt mycket. Han kör runt för att pendla mellan Ljungby och Växjö.
Andreas Jörnefelt på Växjöpolisen har fått loss en spaningsresurs och börjar skugga Jakob.
Han gör stora inköp av mat och liknande. Vi förstår att det är någonting utöver det vanliga på gång. För den typen av mängdinköp av mat som han gjorde hos ett grossistföretag i Växjö, det gör man inte om man till sig själv, så där, till privat bruk då, eller så till en enskild bruk.
Jakob köper bland annat 71 kilo fläskkarré, 10 kilo gulök och 1000 drinkpinnar.
Då fick vi höra att det var bröllop på gång.
Jakob, som har berättat för Anders att han är homosexuell, ska gifta sig med en kvinna.
Så jag blev lite konfunderad över det där och försökte ta reda på vad det skulle vara. Men till och med hans mamma ringde mig en gång och frågade om jag skulle komma på den här festen. Och då frågade jag henne vad det var för fest. Och då sa hon någonting om att det skulle vara bröllop.
Anders, som betraktar sig själv som närmast anhörig till Jakob, blir inte bjuden.
Det var ju en magnifik fest, så på det sättet var det ju snopet att missa den.
Bröllopsfesten ska hållas på Fyrverkerifabriken, en festlokal i utkanten av Ljungby. Den ägs av nöjesentreprenören Fredrik Bergqvist.
Jag hade ju hatt i baktankarna att nu ska jag ha igen pengarna, och jag hade avtal även på detta.
Fredrik hyr ut lokal, ljud och ljus och hoppas att han nu ska få igen pengarna som han gick miste om i samband med diskot hos Ljungby Basket. Tillsammans med de andra leverantörerna börjar han förbereda för bröllopet.
Jakob, han hade väldigt höga krav på grejerna. Jag hörde rykten, men jag vet inte om det är sant, men jag hörde faktiskt rykten om att man hade andra stolar som man inte godkände, utan man fick byta ut stolarna. Och han skulle ha ett väldigt speciellt tyg som de fick inte fram så mycket, utan då ringde man en leverantör i England. Det var väldigt viktigt också. Det var en sån grej som Jakob flera gånger sa till mig: du måste köra lasershow. Ja, det gjorde man ju så. Han är ju kund.
I maj 2014 gifter sig Jakob med sin fru i Ljungby. Efter att de sagt ja bär av till fyrverkerifabriken. Där väntar de 250 gästerna. Fredrik Bergqvist är där tillsammans med sin sambo.
Det var trappa upp med röda rep och röda mattan och palme. Här syns lite av palmerna, men jättestora palmer. Så det kändes som att gå in i, ja, vad kan man säga, någonting i Beverly Hills nästan. Det var verkligen, det var maxat var det. Ja, det som jag uttryckte flera gånger, jag säger det igen, att det var helt sjukt. Alltså man kommer inte ens i närheten av något liknande. Sen är det ju så att jag har inte fått alla pengar fullt ut, och det tycker inte jag är något som jag behöver krypa under stolen, utan Jakob, han hade ju fått skriva på ett avtal inför det här bröllopet, så han betalade 85% av den kostnaden jag skulle fakturera. Men som sagt var, de sista 15%, de har jag inte fått, och det kommer nog dröja länge.
En del av pengarna som bekostar bröllopet kommer från Anders Karlsson. Men han tror fortfarande att hans banktransaktioner till Jakob går till mediciner, sjukhusvistelser och till vingården i Milano. Andreas Jörnefelt vid Växjö polisen.
Som jag minns det så ringde jag till Anders och bad honom att komma in. Anders reaktion på detta var att han hade ingen som helst anledning till att komma till polisen och kommentera detta egentligen. För att han var inte utsatt på något vis. Utan poletten hos Anders tror jag trillade ner vid en helt annan tidpunkt. Det var nämligen så att i detta skede så var även Skatteverket intresserad av Jakobs kontoutdrag. Så Skatteverket kallade in Anders Karlsson också. Och det var nog först hos Skatteverket som jag tror Anders fick sin första stora kalldusch.
Och då fick jag veta från Skatteverket att du säger att du har gjort den här betalningen för något hus i Milano. Men det är inte sant. De pengarna användes av en kvinna i Ljungby för att köpa bil. Och när de sa det, som då en utomstående myndighet med nykter syn på saker och ting, så då insåg jag att allt det här var ett korthus.
Nej, det var ju så att den här vingårdsfastigheten visade sig, den existerade ju inte överhuvudtaget. Och Jakob har ju heller aldrig haft några kontakter i Italien som detta var handlade om då. Utan han har ju inga rötter därifrån överhuvudtaget. Även om han gillar att kalla sig själv för Leonardo. Utan det var mer som man kan kalla det för ett artistnamn eller något sånt.
Jakobs rötter finns egentligen i Rumänien, där Anders berättar om hur han hade investerat i en stor och fin fastighet.
Ja, en grushög. Om man jämför med svenska mått mätt då, så är det inte mer än så. Men i det fallet så, även om det kanske inte var en lysande affär, så var det ändå en affär. Och därför lyftes den bort ifrån bedrägeriutredningen. Där fanns ju faktiskt en fastighet, och det är ju inte förbjudet att göra dåliga affärer. Det är ju inget bedrägeri i sig själv, utan det är många som har köpt en bil man är inte nöjd med. Då får man ju klaga på den.
När Andreas Jörnefelt kartlägger de olika överföringarna mellan Anders och Jakob gör han även efterforskningar i Jakobs cancersjukdom. Han söker efter diagnoser och journaler men hittar inget.
Nej, det finns ingenting som talar för att han hade det. Om han mådde dåligt eller liknande, det må vara så. Men någon diagnos av cancer har inte funnits i utredningen. Vi har också efterfrågat en sådan, fanns ingen.
när jag insåg då vad som låg bakom det hela, då kändes det ju, ja, det kändes ju som att bli övergiven av sina vänner. Lite grann som liksom familjen vände ryggen åt den. För vi hade ju faktiskt umgåtts och haft trevligt ihop. Och alla hade spelat med det här spelet på den andra sidan, så var det en väldigt, väldigt ja, konstig situation. Man får ju säga dotter Jakobs förtjänst att han en oerhörd förmåga att hålla komplicerade konspirationer i huvudet, särskilt om han då begick bedrägeri mot flera personer parallellt, vilket han gjorde.
Under tiden som polisen utreder Jakob för bedrägeri mot både Anders Karlsson och kvinnan med huset i Ljungby hittar man fler personer som för över pengar till Jakob. En man i Mellansverige sätter in 1,3 miljoner på Jakobs konto och en som bor i de norra delarna av landet för över närmare 500 000 kronor. På samma sätt som Anders har de två männen kommit i kontakt med Jakob via forumet Cruiser.
Tyvärr måste jag säga att det är ett väldigt klassiskt sätt. Alltså, så var det ju framförallt förr i världen när homosexualitet var förbjudet.
Jon Foss är ansvarig utgivare på QX förlag som driver Cruiser.
Då var det ju verkligen ett av de problem som fanns då och som även diskuterades när man legaliserade homosexualitet. Det var just utpressningsrisken. Det finns skam inblandat och att det finns personer som kanske inte lever öppet som homo, bi eller transpersoner som i ett sånt här läge blir naturligtvis extra pinsamt och genant, vilket ju inte ska vara för om man är brottsoffer. Trist att det ska behöva vara på det sättet.
Så är det som så här att alla vill ju tjäna pengar enkelt, helst om det går. Det gäller dig, det gäller mig, det gäller allihop här. Och det gäller även de här målsägarna. Och det är lätt att sitta med facit och handa i hand och säga att man ska aldrig tro på sånt som är för bra för att vara sant. Men hur många av oss är det inte som har köpt en skraplott för att hoppas på att man vinner x antal tusen kronor? Men hur många vinner egentligen? Va? Det är ju väldigt få som vinner på de här lotterna. Men chansen finns ju. Och det är väl lite det som är bedragare spinner på, att möjligheten finns ju faktiskt att göra riktigt stora pengar här.
Mellan 2012 och 2014 för Anders Karlsson över 6,1 miljoner kronor till Jakob. Och gården som Anders morfar köpte för snart 100 år sedan tillhör inte längre släkten. Idag får Anders istället hyra ett litet hus på gården som kallas för Drängstugan.
Och det känns ju kanske inte så trevligt. Men, och det är en sak som han alltid kommer finnas kvar i mitt minne, för jag kommer alltid hjälpa till honom att komma ihåg vad han har gjort.
Totalt misstänks Jakob ha bedragit 7 målsägare på 9,5 miljon. I polisförhör nekar han till brott.
Han håller på sitt. Detta är investeringar. Han har de här kontakterna i Italien. Så han förstår att det ser konstigt ut, men det är investeringar.
Men i januari 2015 når polisen fram till ett genombrott i utredningen.
Jag blev kontaktad av Jakob och han önskar att helt enkelt komma in och justera sin berättelse. Och så blev det. Och han berättar väldigt kortfattat om varje punkt. Hur gick vilseledandet till? Vart gick pengarna? Vem har fått ta del av dem och så vidare. Och eftersom han är en bedragare då, så avslutar jag ju med att han faktiskt får signera i förhöret att det som han har berättat för oss, att det överensstämmer med sanningen. Varför han gör den här kovändningen, det vet han egentligen bara själv. Jag tror att det har med att göra att det blev för mycket press ifrån statliga aktörer gemensamt. Det är nämligen så att gemensamt så är vi starka. Och så blev det nog även i detta fallet.
Men Sveriges statliga institutioner ska snart få en överraskning.
Han har ju klart gjort ett fel. För det är för jävligt att han har kunnat fortsätta.
Alltså rättsprocessen har ju mött en överman i den här bedragaren.
Det är ju så att polisen vill gärna gripa en tjuv, gripa en bedragare eller någonting sådant. Därefter vill man ju låsa in personen och ha personen inlåst tills utredningen är färdig. För då kan man inte begå nya brott under tiden. Men så blir inte fallet. Utan man släpper han på fri fot. Och där har vi nästa del i den här historien.
Du har lyssnat på första delen av Ljungbybedragaren, en P1-dokumentär i två delar av Henrik Svensson. Producent Magnus Arvidsson, slutmix Fredrik Nilsson.